Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Helge Ande, var oss när, med ordets kraft och oss beskär, sann tro och hopp och kärlek. Amen. Ja, jag fick i uppdrag av David här att jag håller ett föredrag över det första Korintsebrevet 12. Jag har då gjort ordning ett bibelstudium kring det och delar in det i olika delar. Först tänkte jag tala lite grann om själva Korintsebrevet. Det är bra att förstå helheten. Sen tänkte jag ta upp olika fel som människor gör när man läser första Korintierbrevet 12. Jag tänker gå in på ganska grundligt i de missuppfattningarna. Och anledningen till att jag gör det, det är att det är en svårighet med första Korintierbrevet 12. Och det är att det är väldigt många människor som läser brevet som har fått den falska läran med sig. Vilket gör att när man läser texten så ser man inte vad som står, utan man har den här falska undervisningen som glasögon, så att man läser texten fel. Man missförstår vad den egentligen säger, därför att man har fått höra så mycket underliga saker kring just den här texten. Därför kommer jag att ta upp olika missuppfattningar kring första Korintierbrevet 12. Och sedan kommer jag gå in i hela texten och gå igenom alla verserna. Men först något om brevet. Brevet är ju skrivet under Paulus tredje missionsresa när han var i Efesus. Vi läser om i kapitel 16, vers 59. Han var i Efesus mellan 54 och 57 och han ger ju intryck i brevet av att hans vistelse närmar sig slutet. Och därför bör ju då brevet ha skrivits ungefär år 56-57. Han hade blivit informerad om problemen i församlingen genom några personer som besökte aposteln. Det står om det i första kapitlet, 11 versen, kapitel 16, vers 15-18. Så någonting om själva staden Korint. Staden Korint, den låg i södra delen av Grekland. Det var en mycket gammal stad. Och här fanns ett Afrodite-tempel. Alltså ett gudinnetempel helgat åt gudinnan Afrodite. Den här kärleksgudinnan. Och i det här templet fanns ju då tempeltärnor. Som ungefär tusen tempeltärnor som var prostituerade. På Paulus tid så hade staden Korint ungefär 300 000 invånare från många olika folkslag. Det var alltså en mycket stor stad på den tiden. Och man räknar om ungefär att det fanns 100 000 slavar. Så slavarna var ju en stor del av befolkningen. Korint hade fler tempel. Det hade tempel till Apollo, Afrodite och Artemis. Så dyrkar man också Dionysos, vinguden. Och den här kulten kring den här vinguden var ju väldigt speciell. De drack sig fulla och när de drack sig fulla så dansar man och kom i extas och man fick syner och visioner då. Och kvinnor var prästinnor då i den här kulten då. Paulus, han kom ju till Korint ungefär år 51 på sin andra missionsresa, och det var då som församlingen grundades genom aposteln, kapitel 4, vers 15. Korint hade en synagoga. Det fanns alltså judar där. Och det var här som församlingen startade i synagogan. Så det uppstår ju en kristen församling i Korinth, en församling som har gudstjänster på söndagarna, man firar nattvard, man döper, man förkunnar Guds ord. Och det går ju väldigt, ganska bra för den här församlingen. Och man försöker leva ett helgat liv. Den hade både judar och hedningar församlingen. Men det var mest hedningar. Och hedningarna var från de huvudsakligen från lägre samhällsklasserna. Alltså det var fattiga. Men det fanns också några från de högre samhällsklasserna i församlingen. Och syftet med det här brevet som Paulus skrivit i församlingen i Korinth, det var att rätta till en del av de problem som hade uppstått i församlingen. Svara på ett brev som Korinten hade skrivit till Paulus. Och att instruera om den här insamlingen som han gjorde till församlingen i Jerusalem, kapitel 16, vers 1-4. Och nu tänker jag ta upp några av de fel som man gör när man läser första Korintierbrevet 12. Som gör att man missförstår innebörden. Punkt nummer 1. Man blandar ihop uttalanden om andens dop i apostlagärningarna med undervisningen om andliga nådegåvor i första Korintierbrevet 12. Apostlagärningarna beskriver vad som hände under tiden efter Jesu himmelsfärd. Apostlagärningarna är berättelsen om den första kristna kyrkans historia. Apostlagärningarna är ingen handbok om hur det ska gå till i alla kyrkor och församlingen. Apostlagärningarna knyter tillbaka till löftet om andens dop som Johannes döparen gav i Matteus 3, vers 11 och som profeten Joel talade om i kapitel 3, vers 1-5. Om det som hände på pingstdagen så säger skriften Petrus, han säger det är detta som är sagt genom profeten Joel, Apostlagärningarna 2, vers 15-16. Men Paulus brev till församlingen i Korint, den tar inte upp frågan om andedop. Brevet en instruktion om hur det ska gå till i den församlingen. Församlingen i Korint. Och vissa principer som gäller alla församlingar. Vissa saker är tidlösa. Och vissa saker gäller församlingen i Korint. Och Paulus hänvisar inte till apostelgärningarna. Det man ska säga när det gäller andedopet är att de tre gånger som andedopet uttryckligen nämns, nämligen på pingstdagen, alltså jag påstår på pingstdagen, apostlagärningarna 2, i samband med samariernas omvändelse, apostlagärningarna 8-17, och i samband med hedningarnas omvändelse i Cornelius hus, apostlagärningarna 10, vers 24-48, så handlar det alltid om milstolpar i utbredandet av Guds rike. Det första för judarna i Israel, pingstdagen i Jerusalem. För det andra till samarierna, ytterligare en gräns. Och sen till sist för hedningarna, Cornelius hus. Och det stämmer ju med Jesu luftet till apostlarna i apostlarna 1-8. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén. Nummer 1. Första andedopet och i hela och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är tre steg. Vi också nämna att det finns ytterligare en text där det beskrivs att anden kommer över människor och de talar i tungor, nämligen i samband med Paulus besök i Efesus, apostlagärningarna 19, vers 1-6. Men här nämns ingenting om andedop. Ingen text i apostlagärningarna som talar om andens dop handlar om en vanlig församlingssituation. Den handlar alltid om särskilda situationer. Första principen 12 och första principen 14 handlar däremot om en församlingssituation. Så kommer jag till missförstånd nummer 2. Man läser in andedopet i första Korintierbrevet 12. Andedopet nämns som sagt var inte i första Korintierbrevet. Ja, andedopet nämns inte i något av breven i Bibeln. Det nämns bara på 3 eller 4 ställen i apostelgärningarna. Och det nämns av Johannes döparen i Matteus kapitel 3, vers 11, i Lukas kapitel 3, vers 16. Och det finns ingen befallning i Nya Testamentet om att ta emot andedopet. Alla kristna i apostelgärningarna var inte döpta med den helige ande och eld. På pingstdagen så var de kristna församlade i Jerusalem, men de var inte döpta i den helige ande och eld förrän anden kom i skepnad av eldslågor. Apostelgärningarna 2. Samarierna blev troende, döpta och kristna genom Filippus förkunnelse. Apostelgärningarna 8, vers 12. Men det var inte förrän Petrus och Johannes for dit och la händerna på dem som de fick andens dop. Apostelgärningarna 8, vers 17. Men andens gåvor är som sagt, har som sagt var i första Korintierbrevet 12 ingenting med det särskilda andedopet som nämns i apostelgärningarna att göra. Aposteln förklarar att de kristna i en församling är en kropp och varje kroppsdel eller lem har en andlig nådegåva. Första Korintierbrevet 12, vers 7. Men hos var och en uppenbaras i anden så att det blir till nytta. Första Korintierbrevet 12, vers 11. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Man kan alltså ha andliga nådegåvor utan att ha det särskilda andedopet som det talas om i apostelgärningarna. Därför att är man en kristen så hör man till Kristi kropp. Och hör man till Kristi kropp så är man en lem. Och är man en lem så har man en andlig nådegåva. Men andedopet är något annat. De enda gångerna som andedopet nämns så är det förmedlat antingen direkt från himlen till apostlarna och de församlade eller av apostlarna själva. De enda gånger som det nämns. Den gången som andedopet förmedlades direkt från himlen, det var en unik händelse som aldrig mer upprepades. Det var ju uppfyllelsen av vad Johannes döparen lovat om ett dop i ande och eld. Och det uppfylldes ju bokstavligen på pingstdagen när anden förmedlades i form av synliga eldstungor. De gånger som det förmedlades av apostlarna till andra så är den ena gången genom handpåläggning, apostlagärningarna 8, vers 17, och den andra gången genom Petrus tal, apostlagärningarna 10, vers 24-48, när Petrus talade så föll anden. Och sen har vi då ytterligare texten om Paulus besök i Efesus, och då lägger Paulus handen och anden kommer. Det finns inte en enda text som berättar att man kan få andens dop genom att be om det själv. Det finns inte en enda text i Bibeln som berättar om att man kan få andens dop genom en annan kristen. Utan det är alltid förmedlat genom apostlarna. Observera den här berättelsen om Samarien. samarierna, de kunde bli kristna genom Filippus förkunnelse och dopet. Men för att de skulle få andedopet så var apostlarna Petrus och Johannes tvungna att fara hela vägen från Jerusalem till Samarien för att lägga händerna på dem och förmedla andedopet. För Filippus var ju ingen apostel, utan han var bara en diakon eller församlingstjänare. Att andedopet var unikt och begränsat till uppfyllelsen av Joels profetia och den första tiden, det betyder inte att kristna idag inte har anden, utan den heliga anden finns hos alla Guds barn. Den heliga anden fanns hos de troende redan i Gamla testamentet. Andra Mosebok kapitel 31, vers 2-4. Se, jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i all slags hantverk, så att man kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar. Och anden fanns också i Nya testamentet hos de troende innan pingstdagen. Lukas kapitel 2, vers 25-26. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Det här är alltså i samband med Jesu födelse. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde. Och så fick han ju se Jesus, barnet. Ja, den helige ande blir ett med de kristna, med alla kristna genom den nya födelsen. Alltså när man blir omvänd eller troende. Våra bibeltexter, första Korinthierbrevet 3:16. Vet ni inte att ni är Guds tempel, ni, alltså i församlingen, och att Guds ande bor i er? Första Korinthierbrevet 6, vers 19. Eller vet ni inte att ni är, att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Titus brev kapitel 3, vers 4-7. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett val till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som har rikligt utgjort över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd, och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Romarbrevet 8, vers 9-11. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Här ser vi också att alltså det är antingen är man kristen eller så är man inte kristen. Antingen så har man Kristi ande, alltså Romarbrevet 8, vers 9, vers 10. Antingen så har man Kristi ande eller så har man det inte. Det är inte så att man kan vara kristen och så får man Guds ande senare. Utan antingen har man Guds ande så har man inte Guds ande. Antingen är man kristen eller så är man inte kristen. Antingen är man omvänd eller så är man inte omvänd. Första Johannes kapitel 3, vers 24. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Första Johannes 4, vers 13. Och vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han gett oss av sin ande. Så alla kristna har alltså Guds ande. Guds ande bor i oss genom tro. Kristus bor i varje hjärta genom tro. Den tredje missuppfattningen. Man tar första Korinthierbrevet 12 och första Korinthierbrevet 14 som en mall för hur det ska vara i en kristen församling. Församlingen i Korint var inget föredöme för hur det skulle vara i en församling. Det var oordning vid gudstjänsterna. Det gällde interna strider vid nattvarden och vid utövandet av de andliga nådegåvorna. Man hade problem med kyrkofrukten. Nattvarden, första Korinthierbrevet 11, vers 17. När ni ger er dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen. Och delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas ibland er för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar Jesus var och en för sig av sin egen mat. Så att den ena är hungrig, den andra är berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. Alltså man hade problem med nattvardsfirandet. Det blev fel. Första Korinthierbrevet 14, vers 27-33. Och här tar det då problemet med tungotalet. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då en i sänder och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, ska den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den första tiga. Ni kan alla profetera en i sänder så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna, att Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Det var alltså oordning i samband med tungotalande. Sen har vi också första Korinthierbrevet 5, vers 1-2, det här kyrkotruktsproblemet. Det talas om att det förekommer otukt bland en sån otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Och ända ni upplåsta, istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Så ni märker att församlingen i Korinth är ju inget föredöme. Tungotalet nämns bland breven endast, som jag sa, i första Korinthierbrevet och där bara i två kapitel. Kapitel 12 och kapitel 14. Och det tycks inte ha fungerat bra. Och därför kan man ju inte göra första Korinthierbrevets undervisning till en mall för hur det ska fungera i alla församlingar. Och man kan inte heller säga att på grund av dessa två kapitel så handlar det om att alla kristna ska tala i tungor idag. Den fjärde punkten. Man läser första Korinthierbrevet 12 som en mall för vilka gåvor som ska finnas i en församling. Alltså man läser den här listan på andliga nådegåvor i första Korinthierbrevet 12. Och så säger man att här har vi listan på andliga nådegåvor. De måste vi ha. Men första Korinthierbrevet 12 är inte den enda listan på andliga nådegåvor som finns i Nya Testamentet. Det finns ytterligare en lista på andliga nådegåvor i Nya Testamentet, nämligen i Romarbrevet kapitel 12. Och att det finns, att det här är en parallelllista, det vill säga att det också syftar på en uppsättning andliga nådegåvor. Det vet vi eftersom man använder exakt samma bildspråk som i första Korinthierbrevet 12. Man använder nämligen bilden av en kropp. Men, och det intressanta här är ju att i Romarbrevet 12 så nämns till exempel inte tungotalets gåva. Varför? Varför är den här uppsättningen, eller den här listan av andra nådegåvor olika i första Korinthierbrevet 12 och Romarbrevet 12? Jo, svaret har vi i det 12:e kapitlet i första Korinthierbrevet, den 11:e versen. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Anden delar alltså ut olika gåvor till olika människor i olika konstellationer. I Romarbrevet 12 så läser vi: ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvor att tjäna ska tjäna sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Romarbrevet 12, vers 4-8. Den femte missuppfattningen: man hoppar över det 13 kapitlet när man läser om de andliga nådegåvorna i första Korinthierbrevet 12 och första Korinthierbrevet 14. I det 12 kapitlet har aposteln talat om de andliga nådegåvorna som fanns i församlingen i Korinth. Men denna undervisning verkar bara vara en inledning till vad han kommer att tala om i det 13 kapitlet. Det är lite underligt att folk som läser första Korinthierbrevet 12 missar det här. För att han avslutar kapitlet med undervisningen om de andliga nådegåvorna genom att säga i den 31 versen: och nu visar jag en väg som vida överträffar alla andra. Det vill säga att han talar till 12 kapitlet om de andra nådegåvorna, och så avslutar han 12 kapitlet genom att säga: nu ska jag berätta för er om någonting som är ännu bättre. Men vissa människor fastnar i första kor 12 och går inte vidare till första kor 13. Och vad innehåller då första kor 13? Det kapitlet brukar ha ett namn. Kärlekens lov, ja, precis. Första kor 13 handlar om kärleken. Så om man är helt fokuserad på de andliga nådegåvorna så har man missat det viktigaste i tjänandet i församlingen, nämligen kärleken. Om jag talar både människors och änglars språk men inte hade kärlek, skriver aposteln i 13 kapitlet, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetiskt gå och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp för att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Så jag har tagit upp några av missuppfattningarna här, och då tänkte jag att vi går in i själva texten. Aposteln finner alltså anledning att undervisa församlingen i Korinth, därför att precis som med nattvarden så hade det uppstått oordning i fråga om bruket av de andra nådegåvorna. En del gjorde anspråk på gåvor som de inte hade. Andra var missnöjda med gåvor som de hade fått och avundades andra med vad de trodde var större gåvor. Vissa gåvor verkade få mer utrymme än andra, så att inte alla gåvor kom i bruk. Vissa mer märkvärdiga gåvor skymde sikten för andra, och när tungotalet brukades så blev det kaos, eftersom alldeles för många talade och man fick inte uppbyggelse för att det inte uthylldes. Ibland verkade det som om personerna i församlingen var viljelösa under påstådda andliga krafter, så att de inte kunde stå emot. Men allt detta var fel. Och därför skriver aposteln för att korrigera dem, för att rätta till dem. Då läser vi vers 1-2. Bröder, Jag vill inte att ni ska vara okunniga i frågan om andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herren annat i kraft av den helige ande. De hade andliga nådegåvor, men de hade inte tillräckligt med kunskap om de andliga tingen. Aposteln ville att de inte ska vara okunniga. Är det så att den som har en andlig nådegåva plötsligt vet allt om hur saker och ting ska fungera? Det har ni kanske hört, kanske någon säger att ja, men jag vet för att jag anden har sagt till mig. Jag har en andlig nådegåva. Men så är det inte. Utan aposteln måste undervisa dem och tala om för dem hur det fungerar. Jag vill inte att ni ska vara okunniga om de andliga tingen, säger han. I den här hedniska kulten som jag nämnde, som fanns i Korint, så kom man i extas, eller man kom utanför sig själv och blev ett viljelöst redskap och avgudarna i den här kulten. Så är det inte med den helige ande, förklarar aposteln. Ni vet att när vi var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Oemotståndligt, det vill säga utan egen vilja. Men så är det inte med den helige ande. Den helige ande kopplar inte bort vårt förstånd. Om man får något andligt från Gud, så måste man inte säga det omedelbart. Aposteln skriver om den ordning som skulle råda i första Korintierbrevet 14, vers 29-33. Två eller tre ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan sitter där och får en uppenbarelse ska den första tiga. Vi kan alla profetera en i sänder så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Och hur ser ett uttryck för andens verksamhet ut då? Ja, han uttrycker inte vad som helst. Därför ska ni veta, vers 3, att ingen som talar genom Guds ande säger förbannade Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herren, annat i kraft av den helige anden. Man kan inte skylla på anden om man säger saker och ting som strider mot skriften. Ett andligt tal från Gud bekänner inte vad som helst. Först och främst bekänner ett sånt tal hjärtat i den kristna trosbekännelsen, nämligen att Jesus är sann Gud och sann människa. Aposteln använder här sonens personnamn, det vill säga Jesus. Inte bara hans ämbetsnamn, Kristus. Kristus är ju betydelsens morde, men hans personnamn är ju Jesus. Jesus är namnet på han som föddes av jungfrun Maria och Kristus är ju hans ämbetsnamn. Så Jesus människan är Herren, säger han. Jesus är Herren. Jesus är Gud. Och ordet för Herren här i grekiskan är ju Kyrios. Det är samma ord som används i den grekiska översättningen av Gamla testamentet för Jahve, alltså Herren. Den Herre Gud som uppenbarar sig för Moses som jag är. Andra Mosebok 3:14. Ande bekänner alltså först och främst det viktigaste. Han fokuserar på Jesus Kristus. Andligt tal, det handlar inte om främst de spännande förutsägelser och personliga tilltal. Andens uppgift är att peka på Jesus Kristus. Som vår Herre själv säger i Johannes evangelium, kapitel 15 och vers 26. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han, vadå? Vittna om mig. Det är andens uppgift. Andens uppgift är att vittna om Jesus. Ofta finns det berättelser om fantastiska saker som människor menar sig, från människor som menar sig ha en särskild andlig kraft. Men inga sådana berättelser visar på någon större andlighet. Anden förklarar att Jesus är Herren. Kristus är sann Gud och sann människa. Och anden vittnar om Jesus. Och andens tal är en klar förkunnelse av lag och evangelium som Jesus själv förklarar i Johannes evangeliets 16 kapitel vers 7-15. Där säger Jesus: men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, så de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningsande, då ska han föra er in i hela sanningen. Till han ska inte tala om sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, säger Jesus. Till det är av mitt han ska ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta det som är mitt och förkunna för er. De som var under avgudarnas kontroll, de var viljelösa, de drogs bort, stod det. Men de som har den helige ande, de leds. Och i grundtexten så är det två helt olika ord. Drogs och leds. Det är skillnad mellan att dras. Att dras i en kedja och att ledas som fåren leds av herden. Galaterbrevet 5, vers 18. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Det är ett helt annat ord. Så de kristna blir, de leds av anden. Men hedningarna, de drogs av gudarna. Och där tänkte jag att vi drar ett streck och så fortsätter vi bibelstudiet efter lunch. Men innan jag avslutar så vill jag ge utrymme för om det är någon som har någon fråga kring det vi har gått igenom. Ifall det är någonting som ni funderar över eller fråga i största allmänhet kring första kor 12 eller andra nådegåvor eller andra ord.
Jag noterar den här definitionen som du gav på andedop och nämnde då de här ställena som innehåller det speciella. Menar du att det ordet, det är liksom det verbala uttrycket som avgör skillnaden? Det är ju många som menar det att när man talar i tungor så har man fått andedop. Alltså att de sätter likhetstecken mellan tungomålstalare och andra kraftgärningar. Och just detta andedop.
Alltså om vi ska se bara på själva begreppet andedop, så förekommer det ju bara i apostelgärningarna. I samband med andedopet så talade man i tungotal, det är sant. Men det knyts ju till löftet från Joel om att anden ska utgjutas över allt kött. Och det knyts också till Johannes döparens löfte om att Kristus ska döpa i ande och eld. Men i första principen 12, alltså det här, och det här är ju speciellt hennes, alla kristna fick inte andedopet. För det ser vi att de var ju kristna i den pingstdagen innan anden föll. Men i första kor 12 när det talas om tungotal så och allt jag återgår, så säger den att, så sägs det att det här tungotalet är en av alla andliga nådegåvor. Det räknas upp olika andra nådegåvor och så räknas det upp tungotal. Och det är den ringaste gåvan, förklarar ju aposteln i 1 Korinther 14. Men det knyts inte till något, till andedopet. Utan det är en andlig nådegåva. Och de andliga nådegåvorna har vi för att vi är med i Kristi kropp. Var det svar på frågan, eller missförstod jag frågan?
Nej, jag tänkte bara just den här terminologin. Alltså det är just att många menar att andedop är just uttryck för de här andliga, särskilda andliga gåvorna. Ja, och då talar man det andedop, fastän det inte i Bibeln är en klar definition där, att andedopet innebär det här.
Ja, just det. Precis. I de gånger som andedopet nämns så talas ju i tungotal, men inte bara tungotal, utan det är också, det står ju under tecken som skedde och sådär. Men tungotalen nämns ju här i 1 Korinther 12 tillsammans med andra uttryck för anden, som att profetera, att skilja mellan andar, kraftgärningar, gåvor att bota. Så att det är många olika andliga nådegåvor som nämns. Och Romarbrevet 12 har ännu fler andliga nådegåvor. Där talas om gåvorna att visa barmhärtighet och så vidare. Så andedopet är inte kopplat till andedop. Tungotalet är inte kopplat till andedopet. Även om tungotalet fanns i apostelgärningarna i samband med andedopet. Men vi kommer komma in lite mer på tungotalet, hur det ser ut i studiet. Ja, väldigt intressant. Är det någon ytterligare fundering?
Det kommer säkert fler efter det andra.
Ja, sen kan man ju säga så också när det gäller förmedlingen av anden. Det här är, förmedlingen av anden är ju inte bara någonting. Alltså det är ju, när man uttrycker sig på ett sådant sätt att anden verkar vid sidan om ordet och sakramenten, alltså kommer direkt, så är det ju inte bara ett problem som finns hos karismatiker och pingstvänner, utan det är också ett problem som finns hos till exempel estadianer, kan man säga. Då man säger att anden bara förmedlas genom tillsägelsen av förlåtelse. Men anden, som vi har läst, finns ju knuten till dopet. Anden är ju knuten till ordet, och en människa som tar emot Herrens heliga nattvard får ju också del av förlåtelsen, och får man del av förlåtelsen får man del av Guds ande. Guds ande är inte knuten till en person, utan Guds ande är knuten till evangelium i ord och sakrament. Ordet, dopet, nattvarden, avlösning. Så det finns ju olika varianter av missförstånd, kan man säga. Ja.
Jag tänkte på den där saken. Att den som har en nådegåva, alltså han har fått en helig ande förrän han får en nådegåva.
Ja, just det.
Men så sägs det också här att den ska också, han ska också ha insikter i andliga ting. Om man har fått en nådegåva utan att ha insikter i andliga ting, kan det då bli frågan om något överslag i den anledningen av den nådegåvan.
Ja, men precis. Jätteintressant, för det är ju det som är, det är ju det som Paulus tar upp i början här av 1 Korinther 12. Alltså, de hade andliga nådegåvor, men de hade inte andlig insikt. Därför säger aposteln i början här, bröder, jag vill att ni inte ska vara okunniga i frågan om andliga tingen. Så de hade andliga nådegåvor utan andlig insikt. Så. Och det är ju rätt intressant. Och andliga nådegåvor kan ju finnas helt oberoende av sån tro, insikt och kunskap. Vi vet ju att ni har läst i apostelgärningarna om att det var några judar som drev ut onda andar i Jesu namn. Alltså de använder sig av Jesu namn för att driva ut onda andar. Men de var ju inte troende. Så kraften finns ju i ordet, i Guds ord. Kraften finns ju inte i personen och kunskapen och visheten.